Det fanns en gammal bibellärare som är känd, som har skrivit mycket böcker, omtyckt. Han hette A.W. Tozer. Han är inte känd för att vara så karismatisk av sig, men en dag kommer anden över honom och han börjar profetera, och det finns nedskrivet. Han skriver så här, det var 50 år sedan: låt mig nu gå utanför mitt mönster lite grann och profetera. Jag ser en tid kommer när många heliga som en gång har fått sina ögon öppnade av anden kommer en efter en att överge det sanna ordets evangelium. Deras hus kommer att bli öde och det kommer att bli svårt att finna ens någon där som har Guds ande kvar i sig. Jag hör orden som Jesus säger i Matteus 23:37-38. Jerusalem, Jerusalem, du som mördar profeterna och stenar de som är sända till dig. Hur ofta har jag inte velat samla dina barn så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna. Men ni vill inte. Se, ert hus kommer att stå öde. När den här tiden kommer i kyrkan så kommer de som ser och förstår hur djupt man har övergett evangeliet att kallas för fanatiska dårar. Men tiden kommer när det blir ett sånt avfall från tron på det sanna evangeliet att det knappt kommer att finnas en enda kvar där som är fylld av Gud. Jag skulle själv vilja leva tillräckligt länge för att se hur det här kommer att utvecklas. Jag ser en tid komma då heliga kvinnor och män, upplysta och uppfyllda av den heliga ande, drar ut från den organiserade, en gång evangelikala kyrkan. De formar sina egna grupper. De liksom formar en egen ark. De kommer att stiga på dem när de stiger av det sjunkande skeppet som fylls av världslighet och smörja. Här säger en verklig gudsman för 50 år sedan. Och det är upp till oss att pröva profetiskt tal om det här är sant eller inte. Jag tycker det ser ut som man får rätt, eller? Och värre ser det ut att bli också. Han säger att det skulle bli svårt att hitta ens en församling att kunna tillbe i ande och sanning. Alltså i frihet, för det är det, ande och sanning. Världen skulle ta över så församlingarna skulle sjunka ner. Mänsklig visdom är väl det som tar över ofta idag. Och att man tolkar skriften så att det betyder något annat än vad Gud har tänkt att det ska menas. Det är väl det som är faran. För när mänsklig visdom tar över stängs automatiskt dörren för att kunna ta emot Guds visdom. Det har gjort att folket blir förblindat och vare sig kan förstå tidens tecken eller Guds rådslut. Alltså hans vilja. Och det ser vi i Romarbrevet 12. Där Paulus varnar för att inte formas efter världen. För då kan vi inte avgöra vad som är Guds vilja. Första Korinthierbrevet 2 och från vers 9. Ska vi prata om Guds visdom. Paulus skriver så här: men vi känner som skriften säger vad ögat inte har sett och örat inte har hört och människohjärtat inte ens kunnat ana vad Gud har berett åt dem som älskar honom. Ty för oss har Gud uppenbarat det, eller avtäckt det, genom sin ande. Anden utforskar allt, också djupen i Gud. Vem vet vad som finns i människan utan människans egen ande? Så vet heller ingen vad som finns i Gud utan Guds ande. Men vi har inte fått världens ande utan den ande som är från Gud, för att vi ska veta vad vi har fått av Gud. Detta förkunnar vi också, inte med ord som mänsklig visdom lär oss, utan med ord som anden lär oss, när vi återger andliga ting med andliga ord. En oandlig, eller som det står i grundtexten, själisk människa, en som är driven alltså av mänsklig visdom, tar inte emot det som kommer ifrån Guds ande. Det är en dårskap för henne. Hon kan inte förstå det, eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt. En själisk människa tycker alltså att Guds vishet är en dårskap, och Gud tycker att mänsklig visdom är en dårskap. Står det i 1 Korinthierbrevet 3:19. Men det är så här med Gud, att han låter oss få det vi vill ofta. När vi ska hålla på envetnas, så får vi gå ända till vår egen kraft, börja sina, och vi vänder om. Men jag tycker mig se en sån här kyrka här, och i Laodicea. Laodicea, det betyder ju alltså där folk styr, där människor styr. Folkstyre. Full fart är inne på verksamhet, perfekt organiserat i fina strukturer. Man trodde man hade allting, men Gud sa att ni är fattiga, ömkansvärda och nakna. Förstår ni att man hade bedömt sitt andliga tillstånd efter mänsklig visdom? Men efter Guds visdom, som man inte kunde ta emot, så var det alltså fullständig kaos. Jag tänker, vad hade man sagt om man hade profeterat det här till den församlingen? Om vi hade stått nu i Laodicea och profeterat, ni är ömkansvärda och nakna. Och jag menar, då hade man väl blivit som Toser sa, va? Fanatisk idiot ungefär. Ja, precis. Och det är väl talande att i den kyrkan så står Herren utanför och bultar. Här står alltså Guds visdom och Guds ord utanför kyrkan och bultar. Han ger inte upp. Han ger aldrig upp. Han älskar oss. Han vill ha våra hjärtan. Men vi får fortsätta. Han tillåter oss. Här är kyrkan Toser såg. Ingen var fylld av anden. Och de kommer heller inte stå ut att vara kvar där. Man drar ut. Och ännu farligare blir det om du nämner ordet profetia i en sån här församling. Det kan jag säga av egen erfarenhet. Eftersom profetior tillhör Guds visdom. Det står att du kan inte utlägga en profetia annat än genom Guds ande. Nu kommer fåglarna här. Jag ska läsa från Jeremia 8 och vers 7. Till och med storken under himlen vet sin bestämda tid. Det står det moed. Bestämd tid på en löpande tidsaxel. Turturduvan och svalan och tranan passar. Kommer det ordet Elvor tog förut? Shamar. Vaktar på tiden. Löpande tidsaxel står det där. När de ska komma tillbaka. Och visst är det häftigt. Ungefär 15 mars varje år så dyker tofsvipan upp. Va? Kommer här. Tjong säger det bara så. Är den här. Men mitt folk känner inte Herrens domslut eller rådslut. Hur kan ni då säga vi är visa? Vi har Herrens lag eller lära eller instruktion. Se, utan tvekan har de skriftlärdas lögnpenna förvandlat eller förvridit skriften till lögn. Ja, det är det som händer när mänsklig visdom kommer in och tar över. De visa ska komma på skam, förskräckas och tas till fånga. De har förkastat Herrens ord. Vad har de då för visdom? Säger Herren. Här ser vi igen hur mänsklig visdom stänger dörren för Guds visdom. Man känner inte Guds rådslut eller vilja. Att han alltså har bestämda tider på en bestämd löpande tidsaxel. Är det han säger? Det vet ju till och med svalan och tranan, men det vet inte mitt folk. Om vi tittar på när Gud sätter ljusen på himlen i skapelsen, så kommer det här fram igen. Det står första Mosebok 1:14. Gud sade, var det på himlavarvet ljus som skiljer dagen från natten. De ska vara tecken åt signaler som utmärker särskilda dagar och år. Händelser på en löpande tidsaxel. Det som är häftigt här, det är när det står tecken. Det hebreiska ordet åt kommer där. Det innehåller tre bokstäver. Det betyder hammare, spik och kors. Vad hände när Jesus dog? Tecken, va? Han var tecknet. I Jesaja 7 står det: så ska Herren själv ge er ett tecken. Jungfrun skall föda, va? Tecknet, det var ju Jesus själv. Så när han dör så predikar man ju, va? Om vad? Ja, solen, månen och stjärnorna bland annat. Vi vet ju precis vad det är. Att tolka skriften med mänsklig visdom likformas alltid med världen. Det leder alltid till fångenskap under människor och system. Det är alltid så. Människor och system. Så kommer fångenskapen. Jag har sett det här i bilder, så jag vet att så här är det. Jeremia 2:13. Ty mitt folk har begått en dubbel synd. Man har övergivit mig, källan med det levande vattnet. Anden. Kristus och anden och ordet. Man har gjort sig genom mänsklig visdom usla brunnar, eller som det står, cisterner. Ni vet vad en cistern är, va? Du kan stå på bondgårdar ibland, som man fyller med vatten. Men de håller inte vatten. Det finns ingen vatten. Nej, för hela den här världen, står det i Romarbrevet, är lagd under meningslöshetens eller tomhetens välde. Ja, vi ska väl köpa en ny dator. Sen dröjer det bara något år och sen är den omodern, eller hur? Platta, ny surfplatta. Sen har det kommit en med dubbel så stor kapacitet som vi vill ha, eller hur? Lite tomhet över det hela, va? Ja, men visst är det så. Vad vi än köper så det liksom, det fyller inget liksom. Det blir tomt, va? Så därför är ju en av djävulens största grejer han kör med oss människor, så är det ju materialismen. Det blir ganska tomt när det kommer in. Den senaste tiden har jag pratat med mycket folk, och folk har ringt och folk har mejlat, och en sak som jag tycker att alla har gemensamt, det är det att Herren säger att snart är det slut på den här tiden. Och flera har Gud varnat: ta en annan väg, dra upp på en höjd. Och det var det jag såg en gång också. Det kommer en olycka, en katastrof. Men Gud vill att vi drar upp på en höjd. Vi vet vad den här höjden kallas, va? Jo, den kallas för Sions berg i Bibeln. Sions berg är det himmelska Jerusalem. Som det härligt har sitt namn skrivet i, va? I boken. Frågan är ju hur ska vi komma undan katastrofen? Att se en katastrof är en sak, men det är ju bra att veta om man ska fixa det också. Hur ska du komma undan katastrofen? Ja, det står i Sefania så här: sök ödmjukhet och rättfärdighet så ska du undkomma Herrens dag. Eller bli som lamm, skulle man också kunna säga. Agera som lamm är bra att göra också. Lukas 11:9. Jag säger er, be. Det ordet på grekiska betyder en utfattig tiggare som kastar sig inför en som är mäktig och stor och ber om hjälp. Ja, då är man inte mycket i sig själva. Så står det alltid nämligen när vi ber. Men när Jesus ber står det erotau. Jag har bara tänkt vad Elvor undervisar om, att djävulens lista är att få oss att upphöja oss själva. Ni har väl hört de här bönerna när vi ska begära. Jag hatar det ordet. Begär. Då ställer du det på Jesu nivå. Hejen och deras falska rättfärdiggörelse blir det. Du är inte alls på samma nivå som Jesus. Då kan du aldrig ta emot något från Guds ande, för det är stängt. Be och ni ska få, sök och ni ska finna, bulta på och det ska öppnas. Ja, mänsklig visdom stängs så att vi inte kan ta emot något, va? Ödmjukhet öppnar. Till var och en som ber, aiteo, pågående form, han får. Och den som söker han finner, och för den som bultar ska dörren öppnas. Det står i pågående form hela tiden, pågående ödmjukhet alltså. Pågående lamm. Nej. Ja. Vi måste alltså gå från att bli själiska människor till att bli andliga människor. Gå upp på Sions berg. Den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Satan, han har ett jobb. Han vill stänga. Men Gud vill öppna. Ser ni? Satan, han vill stänga, men Gud vill öppna. Så fick jag ett bibelord till det här mötet. Jesaja 16:1. Det heter också min predikan. Sänd lamm till landets herre, eller jordens herre, genom Sela, genom öknen, till dottern Sions berg. Eller man ska kunna översätta det så här också. Eller sänd lammen, de ödmjuka, som ska regera på jorden. Ja, det är ju också sant. Eller hur? Abraham säger, vad lovar han dem? Ja, ni ska få jorden till arv i det. Och det har inte med de sju bergen att göra nu, utan det är rena dårskapen. Utan det har med ödmjukhet att göra. Sänd lamm genom öknen till dottern Sions berg. Det ska bli krig, va? I ändens tid. Och när jag såg det här i morse så blev jag nästan full i skratt. Krig! Lamm mot vilddjur, ormar, Satan, drakar, antikrist, falske profeten, hela världen samlad arméer. Och Herren väljer att samla lamm. Ja, var det inte en dårskap? Va? Det här är Guds vishet. Det är Guds vishet. Men det är människors fullkomliga dårskap. Gud sänder labb genom öknen. Vad gör man i öknen? Jo, man formar, blir ödmjuk i öknen, va? Man, om man inte börjar knorra där med svansen där och håller på. Men man blir ju ödmjuk, va? Man tappar ju sin finess liksom där och kan ta emot sen landet på där, va? Ja, då ska vi se. Han samlar lamm. Då ska vi ta 1 Korinthier 1:27. Nej, det som för världen var dåraktigt har Gud utvalt för att låta de visa komma på skam. Och det som för världen var svagt, har Gud utvalt för att låta det starka komma på skam. Och det som för världen var oansenligt och föraktat, Kan ni tänka er den här lammet spänner musklerna? Ja, det som inget var till har Gud utvalt för att göra det till inget som var till. För att ingen människa ska kunna berömma sig inför Gud. Det här är ju roligt. Va? Uppenbarelseboken 17 och 14. Här står det hela världens arméer alltså. Atombomber, vätebomber, strålbomber, pansarvagnar och allt. Det står det. Det ska strida mot lammet. Och lammet ska besegra dem tillsammans med de andra lammen. De kallade och utvalda och troende. Eftersom han är. Inte vi, men han är herrarnas herre och konungarnas konung. Nu går mina tankar tillbaka till Egypten. Va? Vad gjorde man där? Ja, man gjorde bara vad Gud sa att man skulle göra. Nu går ni hit. Nu stannar ni där. Nu går ni in bakom stängda dörrar. Och nu slaktar ni ett lamm. Sen tar ni blodet av lammet. Och sen går ni in och festar och prisar Gud och äter lamm. Så fixar jag resten, va? Ungefär. Och så kommer den här mordängen som dyker upp sen i Uppenbarelseboken 9, tror jag ni ser honom. För där är det exakt samma namn. Det är ju djävulen. Han får en nyckel också till avgrundens brunn och allt det här, va. Det är ju Jesaja 14, ser ni. Så att ni vet att det är han. Men lammen, de är i gemenskap med Herren på Sion. Jag låter honom strida, va. Visst är det härligt? En massa lamm på Sion. Beroende av honom och förkrossade. Ingen av oss ska kunna berömma sig om något när det här är slut. Då ska vi bara stå och tacka lammet. Halleluja lammet. Jesus, du är ju enorm. Va? För då behöver vi verkligen honom. För annars är det kört. Vi är så hjälplösa, alltså när jag läste det här då tänkte jag, vi är så hjälplösa i oss själva så vi kan inte ens öppna upp oss för Gud, så stängda är vi. Så Jesus, hans frälsning måste ju innebära att han också öppnar oss för att kunna ta emot. Det är därför ordet Yeshua på hebreiska kommer av en rot som är Yesha, som betyder öppna upp, både i oss och för oss, om du förstår mig rätt. Och nu kommer välsignelsen då, genom Jesus Kristus. Böja knä, sjöng du förut, va? Ja, det är en del av välsignelsen. Välsignelse på hebreiska är barak. Och det har två innebörder. Det ena innebörden är att böja knä. Då fattar vi, va? Ja, herre. Vi blir små. Och den andra innebörden är att bli inympad. Och båda två behöver vi. Jag ska läsa varför. Apostlagärningarna 3:25. Ni är barn till profeterna och arvtagare till det förbund som Gud slöt med era fäder när han sa till Abraham: i din säd, singularis, Kristus alltså, skall alla folk på jorden välsignas. Barak. Han pratar knappast grekiska när han predikar, va? Barak. Böja knä, välsignas. Inympas. För er först och främst har Gud låtit sin tjänare träda fram. Jesaja 53 ser ni ju den tjänaren. Den lidande tjänaren står det om där. Så vi vet vem det är vi pratar om. Det är Jesus. Och han har sänt honom för att välsigna er genom att vända er bort från alla onda gärningar. Och då har jag skrivit här då, två betydelser. Inympas och böja knä. Här ser du att alla folk ska in i Kristus. Och Jesaja, Johannes 15, ser vi att Kristus ska in i oss. Vi ska in i Kristus, han ska in i oss. Härligt. Vi ska inympas. Och Elvo läste förut om rättfärdighetens väg. Och visst är det så att när Jesus kommer in i oss så blir ljuset starkare och starkare och starkare och starkare, va? Och vi blir knäböjare och knäböjare. Alltså han blir ju större hela tiden. Och så kommer det här med böja knä då. Filipperbrevet 2:9. Därför har också Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla andra namn. För att i Jesu namn alla knän ska böjas. Böja knä. I himlen och på jorden och under jorden. Alla tungor ska bekänna Gud Fadern till ära att Jesus Kristus är Herren. Då håller de två där då. Och Herren, han har många vägar för att kunna nå sitt mål med våra liv och välsigna oss. Men ibland så ser det ut som att vi är mitt i förbannelsen när han försöker att välsigna oss. För att vi förstår inte det. Det blir liksom kork här uppe. Va? Våran mänskliga visdom liksom stämmer inte överens med Guds visdom. Men sen när det har gått 10 år till, då fattar man. Ja, nu fattar jag. Så tröga vi är, va? Nu fattar jag. Ja, det tar ett tag ibland. Nu såg jag det där som hände, det där jag var så arg och spottade. Ja, nu fattar jag. Visst är det så? Ibland. Allt som vi tycker är bittert kan han förvandla till sött efter ett tag. Psalm 66. Det här har vi varit i också, Elvar och jag, så vi vet precis hur det känns. Och, så här, och det har nog också du varit i. Det står så här, 66:12. Du lät människor fara fram över vårt huvud. Det är härligt. Vi gick genom eld och vatten, men du förde oss ut till en övermåttad fruktsam plats. Står det. Ja, då öppnas vi, va? Kornet ska ner i marken och knäckas. Så att vi kan ta emot Guds visdom. Som jag sa förut, ibland göra något nu som vi inte kan förstå förrän som 15 år kanske. Det säger han ju här till Petrus, va? Johannes 13:7. Jesus svarade, vad jag gör nu, Petrus, alltså, förstår du inte. Men längre fram kommer du att fatta. Så är det med Gud. Han petar på oss, vi fattar ingenting, men om några år så förstår vi. De människor som har gått igenom öknen och blivit lamm, de kan Gud använda på ett speciellt sätt. För de kan flöda kraft utan att ta åt sig den där äran som är så livsfarligt att göra. Så en Reichman, han sa något bra en gång. Han sa så här, du vet, i början drömmer ju så här framåt. Det vill jag, alla nådegåvor som finns. Hitta dem bara, för jag vill bli använd. Man är ungdomlig och entusiastisk. Då säger han så här att, ja men tänk om det skulle vara så att du fick helandets gåva. Så varenda en som du lägger händerna på, de blir ögonblickligen helad. Skulle du klara det? Ärligt talat, jag tror inte det. Nej, för det första då så skulle du ju bli, jättepopulär, va? I centrum i hela kristenheten. Och så skulle de ju ringa efter dig och kanske till och med, ja, med lite pengar och sånt inblandat skulle jag tro också. Och han har ju fullständigt rätt. Vem hade klarat det som nyfrälst efter ett år eller något? Nej, jag får då säga, jag hade inte klarat det. Tack gode Gud för de gåvorna jag inte får också. Eller hur? Nu förstod vi det. Då efter ett år, då förstod jag inte det. Men idag, 20 år efteråt, då förstod jag. Tack gode Gud att det var mycket köttsliga bönor också det där i början. Men man växer som sagt var. Mose, han hade ju gått igenom en riktig ökenperiod, misslyckas. Men tänk att Gud får tag i honom och för honom inför en helig eld. Jag tycker det är så häftigt, för han säger då att du har kommit till ett berg, säger han egentligen. Det. Andligt berg. Så vi ser det här andliga berget, det är ju med i latin här. Andra Mosebok 13:12. Han svarade, jag är med dig och detta ska vara tecknet på att det är jag som har sänt dig. När du har fört folket ut ur Egypten ska du hålla gudstjänst på detta berg. Och om jag inte minns fel så står det i Jesaja att jag ska på detta berg göra om inte det täckelse som täcker alla folkslag också. Står det. Vad är det nu för berg? Jo, det är givetvis Sions berg. Där bor Gud och där finns den förtärande eld. Och sen har vi det här med tider och stunder. Jag vill komma in på lite mer då i slutet här. Apostlarna 1:7. Han svarade dem. Det här har blivit mycket missförstånd den här versen. precis som att vi inte ska ägna oss åt profetiskt tal. Jag vill bara förklara vad det står där på grekiska, så vi förstår att många har fattat detta fel. Det står så här. Han svarade dem: det är inte er sak att veta vilka tider och stunder som fadern i sin makt har fastställt. Han använder väl, om jag inte minns fel, Rick Warren som ett begrepp att vi inte ens ska syssla med profetior. Men han säger, det Jesus säger det här, det är ginosko, står på grekiska. Ni har inte fulla bilden av vad som ska komma. Alltså, de kan inte ta emot den fulla bilden av profetian vad som ska komma. Och det ser vi ju sen, när det är ju också så omblickande med det profetiska ordet. Det stiger ju också i klarhet ju längre dagen vi kommer, desto större klarhet ska vi få. Desto starkare ska det profetiska ljuset lysa, så vi förstår. Då kan vi titta på när Petrus predikar på pingstdagen då, när han citerar Joel. Då står det så här: nu sker detta, eller nu börjar detta. Och så aposteln 2:20. Solen ska vändas i mörker och månen i blod innan Herrens dag kommer, den stora och härliga, och det ska ske att var och en som åkallar Herrens namn, han ska bli frälst, står det. Varför fortsätter han inte att citera Joel i samma, utan han bryter mitt, nästan mitt i en vers? Jo, därför att ni vet att det står i Romarbrevet att en del av Israel bara trodde. Sen kommer ett avfall och sen ska Israel in igen som liv från de döda, och så ska hela Israel bli frälst. Det tror jag är hela Kristi kropp, bildligt talat. Då fattar vi varför det står så här i Joel fortsättningsvis. Solen ska vändas i mörker och månen i blod innan Herrens dag kommer, den stora och fruktansvärda. Nu ska bygget slutföras, va? Och det ska ske att var och en som åkallar Herrens namn, han ska bli frälst. Ty på Sions berg och i Jerusalem ska finnas en räddad skara, som Herren har sagt, bland kvarlevan som Herren kallar. Oj, då har det hänt en sak mellan första profetian och sista. Förstår ni varför han inte fortsatte att citera? Utan de här uppenbarelserna sen, det får ju Petrus och Paulus se sen lite vidare. De får ju se det här med avfallet, de får ju se det här med Jesu tillkommelse, de får ju se det här med Herrens dag och allt, va. De såg ju att det kommer ett avfall från tron. Elvor läste upp det här med de laglösa då. Det kommer ett stort uppror emot Gud. Kommer det. Innan Herrens dag. Men de som hör andens röst, de drar upp på ett andligt berg. Lammen. Nej. För att de förstår att en katastrof är nära. De ropar på eller predikar Herrens namn så som det verkligen är, står det. Det är en direkt motsats till laglöshet. Vet ni vad Jesus säger? Han säger så här: den som bekänner mig, alltså så som jag är, homologios, honom ska jag också bekänna inför min faders och hans änglar. Men den som inte bekänner mig som jag är, homologos, lika med ordet, ska jag inte bekänna inför mina änglar när man kommer. Nu ska ni få se här. Ni som känner och har hört mig predika förut, ni vet ju att jag har jämt pratat om att det kommer en väg, och en jämnad väg, va? Flera gånger här. Vi får se om det stämmer med de här skrifterna här då. De som vaktar på Herrens ord ska få en malat, står det på hebreiska här, jämnad väg. En jämnad väg. Det är ju intressant, och Zakaria 4, va? har jag ju predikat om också. Där ser vi ju hur Guds församling ska byggas upp och där ska slutstenen föras. Va? Här ser vi att det har med bygget att göra, slutbygget. Och vad är ljusstaken? Ja, detta är ju Herrens ord till Zerubbabel. Inte genom någon människas styrka eller kraft ska det ske, utan genom min heliga ande. Ja, och inget berg ska kunna stå emot. Utan det ska bli alltså en jämn väg för Guds folk. Hur omöjligt det än kommer att se ut för de här lammen, så kommer Herrens kraft att utgjutas på ett sånt mäktigt, mäktigt, mäktigt sätt. Så jag tror ni aldrig vi har sett dess like. Och då pratar jag inte om några klampande, vad heter det, stora arméer bland Guds folk, utan jag tror på lamm. Och så gör Herren sådana under, för att han är tvungen, för annars kommer vi inte fram. Så mitt i det här virvaret som kommer, så ska Gud se till att slutstenen förs på plats. Nåd, nåd, nåd ska vila över den, står det. På Sion ska alltså finnas en kvarleva, och det är ju en del av ett större antal, alltid kvarleva. En del av ett större antal. Ni vet, basunen går ju ut i uppenbarelseboken. Herren uppenbarar, så han får höra basun, så kommer han till Herrens dag. Sen säger han, skriv breven till alla församlingar. Och sen är det ju de här som är på Sion. Det är ju de som hör vad anden säger. Vilka skulle det annars vara? Vilka skulle det annars vara? Det är ju bruden då, de som kallas ut. En kvarleva, står det här. På hebreiska betyder det att överleva en katastrof. Samma ord finner du i första Thessalonikerbrevet 4, där det står talas om det här uppryckandet och där. Vi som lever och är kvar skall tillsammans med de döda dras Herren till mötes. Där används exakt samma ord fast på grekiska. Vi som har överlevt katastrofen. Alltså, vad är det för katastrof? Ja, Herrens dag. En katastrof. Det är ingen katastrof för de som är på berget. Men det är en katastrof för de som springer omkring på röd jord. Landets innebyggare eller jordens innebyggare som bygger fasta boningar på jord är en katastrof. Men lammen på Sion är ingen katastrof. Det är en underbar dag, säger Petrus. En fruktansvärd, står det i profetierna. Ja, för dem ja. Men för oss som tror. En underbar dag. Då ska vi se. Mera profetiskt på gång. Herren själv kommer att kalla kvarlevande, står det ju. De som kommer undan ska höra till dem Herren kallar. Och det är det som är så märkligt, att Gud börjar kalla folk. Han kallar folk genom drömmar, genom syner, genom tilltal på olika sätt. Alltså, vi får ju mejl så vi vet att någonting är på gång. Joel 2:1. Blås i horn på Sion. Låt larmet ljuda på mitt heliga berg så att alla som bor på jorden darrar. Herrens dag kommer, ja, den är nära. Står det en gång till sen i 15 versen. Blås i horn på Sion, pålys en helig fasta, lys ut en helig sammankomst. Där kan det också översättas, kalla på en helig församling. Och vad är en helig församling? Jo, det är en sån församling som låter det bero på honom, va? Han är helig. Kristus ska ni hålla helig i era hjärtan, står det. Det är han som ska göra det, inte vi. Då är vi oheliga. Eller oandliga, kan vi också säga. Ja, och alla som har hört den här basunens ljud då, Psalm 89:16. Saligt är det folk som vet vad jubel är. Herre, i ditt ansiktes ljus vandrar det. Sion, va? Ska vi ta på engelska också för att ni ska få ännu tydligare? Blessed is the people that know, som förstår. The joyful sound of the trumpet, trumpetljudet. They shall walk, O Lord, in the light of thy countenance. I ljuset av ditt ansikte. Alla som hör trumpetljudet från Sion. Vad anden säger till församlingarna. Är ni med? Vad är det där det handlar om? Drar upp på ett berg. Och vad säger Herren? Nu skrattar man ju åt de här månaderna jag just tagit upp. Och det är just där det hänger på. Är det någon som fattar det här eller? Nu är det nära, va? Det är precis vad det är. Nu är det nära. Första Thessaloniker brevet 5. Där står det vilka som vandrar i ljuset. De står det ska förstå när Herrens dag kommer. Eller när det är nära. Vad var det förut med månaden och solen? Ja, då är det nära, va? Eller? Står ju det. Då är det nära. Det betyder inte något annat än att Guds rådslut håller på att gå i fullbordan. Inte massa andra grejer. Det är det folk hänger upp sig på. Ska du tyda Bibeln måste du se Guds rådslut. Då är det tecken på att någonting är mycket nära. Därför kunde jag ju säga redan i juli här att vi kommer att få se världens största armé samlas ner i Mellanöstern. För det är Guds rådslut. Sen kommer man att tvinga Israel till fred. Ja, man håller på med lite köpa och säljförbud, va? Man försöker att tvinga Israel att gå med på fred. Och man kommer att lyckas, för Bibeln säger att det kommer att bli en fred så småningom. Vi fattar att det är nära. De som lever i ljuset ska förstå den här tiden. Ja, då hämtar han ju direkt ifrån basunljudet, va, på Sion där. De som förstår basunljudet, dess andliga innebörd. Nu struntar vi i de här festerna man håller på med och de här judiska lagarna. Utan nu går vi bara till grunderna. Om vi tittar ut i världen just nu så börjar vi se någonting ta form som omöjligt annat än att det har med uppenbarelseboken 13 att göra, är vi med? Ja, man instiftar alltså lagar och regler som tvingar både FN och EU att bli överstatliga över våra huvuden. Och det är precis vad uppenbarelseboken 13 talar om. Plus då en påve som för världen runt och förleder alla in i det här systemet. Och så är det ju då vi då, lammen på Sion. Halleluja, vi som samlas och prisar Herren. Visst är det härligt? Va? Nej. Vi prisar Gud. Vi kan inte göra något annat. Nej. Ni ser det här bara som en stor massiv koloss komma emot oss. Och vi knäpper våra händer och så ropar vi på Jesus, nu får du gripa in. Jesus, nu får du gripa in. Och det står att när de här arméerna kommer ner till Mellanöstern och det ska vara fullt pådrag så kommer man att få den största överraskning man har varit med om. Man ser bara en stor eldsblixt komma. Och så kommer det bara ner en som är sånt ljus som nästan slår ut allt med bara sin blotta närvaro. Och så spricker hela oljeberget bara mitt i tur. Och så ropar vi bara, halleluja, tiden har kommit, va? Lammen ska in i evigheten, står det. Det här är väl något att satsa på, va? Va? Det här, jag menar, hur många år har vi kvar? Jag vet inte, jag ska inte spekulera i tider och stunder här, men ja, tänk efter själva, jag tror inte det är så många år. Va? Är det värt det? Nej, det är det inte, va? Det är mer värt att satsa på Jesus. Va? Bli ett lamm. Det är härligt. Tack och lov. Ska vi bara be till slut här. Kära Jesus, tack att vi får vara med i din väldiga armé, Herre. Tack och lov att vi får vara lamm på Sion. Och vi jublar när vi ser dig, Herre. Tack och lov. Du ska göra som du gjorde i Egypten, har du sagt, Herre. De var chanslösa, men du griper in, Jesus. För att du har makten att underlägga dig allt, Herre. Tack för Golgata och kraften som Du fick när du uppstod, Herre, allt är lagt under dina fötter, till seger i Jesu Kristi namn. Amen.